glasklar text, eller hur? Det är två som skakar på huvudet. Vad skönt. Förra söndagen annonserade så att jag skulle predika idag med passningen att Arne är lite nervös för nästa söndag, för han vet inte vad han ska göra med texten. Så det vet ni ju redan innan. Så jag tänkte jag skulle få berätta för er hur det är att förbereda sig ibland. Bara lite kort. En del av er vet det, men så här kan det vara för mig. Att ibland, alltså jag har ju fått en text och jag har fått en rubrik. Och då tänker jag att ja, men det ska handla om det här. Jag vet vad texten är efter det. Och sen när man läser den texten så nästan omedelbart så dyker det upp ett minne. Det kan vara en annan bibeltext eller en tanke. Och då känner man sig störd av den, så då ställer man undan den. Liksom. Och så jobbar man. Det är det här jag ska jobba med. Så jobbar man där. Och så händer ingenting. Och man jobbar och jobbar. Och man läser och man läser och man läser och man jobbar. Och det händer ingenting. Jag kan inte säga det här. Och så kommer den där tillbaka, så kommer den tillbaka, så kommer, så börjar man fundera på är jag helt ute och cyklar, eller är jag ovillig att inte säga det jag tror jag behöver säga? Nej, men jag är nog ute och cyklar. Och så är man tillbaka här igen. Och sen till slut så kommer man på att det blir ingenting. Och ni vet, klockan 11 på söndag, då är förberedelsen färdig, fast man inte är klar. Så allt för sent inser man att man får ta det här som dyker upp allra första gången. Då börjar man ju med det för sent. Och så blir man inte riktigt färdig heller. Så idag tänkte jag be er lyssna lite brett. För jag tror på riktigt att det finns ett viktigt ärende. Men jag har inte fått tag i det. Det är min känsla när jag ställer mig här. Jag kommer inte förklara den här texten. Alltså, men jag kan säga att bara i de här 11 verserna så använder Johannes typ 5 eller 6 hänvisningar till Gamla testamentet eller till judarnas historia, som alla judar väl kände. Så när de läste det här så var det inte alls obegripligt som vi tror. Och sen är det så fantastiskt att vi i den här församlingen där på andra sidan glasväggen längst bak har hela ALTs bibliotek. Och vet ni, där finns det böcker att läsa om uppenbarelseboken som räcker i flera månader på flera språk. Så gå inte hem och säg att det var svårt att förstå. Det är bara att gå in dit. Det har jag gjort. Okej. Jag tänkte ägna mig åt det som ändå bibeltolkarna tycker är huvudpunkter. Det är att Johannes får en ny kallelse. Alltså han förnyas i sin kallelse att profetera. Och det är det jag vill prata om. För jag tror att den är inte bara till honom. Hela den där storyn, ät en bok. Jag ska trycka den, ja precis. Den hämtar ju hela sin tankebild ifrån Hesekiel. Det är ett av de här sakerna som judar kopplar direkt. Hesekiel i Gamla testamentet, en av profeterna, får samma kallelse. Ät boken. Vad betyder det? Jo, men det betyder ju att budskapet du ska förmedla, det ska vara ett med dig. Det hänger ihop med ditt liv. Det är inte bara ord. Tillägget som Johannes får, som Hesekiel inte får, det är att ordet ska vara sött i munnen, men, och det är som är tillägget, svida i magen. Det är alltså både och. Både sött och lite beskt. Och till Hesekiel säger Gud, och det vet säkert de som läser, att det är inte troligt att de kommer lyssna på dig. De lyssnar ju inte ens på mig, säger Gud. Så varför ska de lyssna på dig? Men prata ändå, bry dig inte om de lyssnar eller inte. Allt det här ligger i bilden när Johannes på nytt tar den i texten och säger, ät bokrullen, får han göra. Då vet alla, ja men det är likadant för oss. Varför skulle det vara annorlunda? Det är inte troligt för församlingarna i uppenbarelseboken som vi har läst om att de som de talar till kommer lyssna heller. Bryr inte om det. Tala ändå. Men att äta en bok, att göra budskapet till sitt, Det är kärnan. Och jag tänker så här, om man ska säga något om profetisk gåva som jag kommer att återkomma till. Det är att en profet som bara vill bli erkänd för sina ord ska alltid ifrågasättas. Det hänger alltid ihop med livet. Eller som vi på slarvig svenska säger, snacka går ju. Nu betyder ju inte detta att profeten ska vara perfekt, för det är ingen som är. Livet kommer aldrig bli en ängels. Profetens kallelse, det är att vara trogen Gud oavsett resultat. Alltså det är inte mottagligheten i omgivningen som avgör om profeten är sann eller inte. Tvärtom är det ju inte sällan så att profeten faktiskt provocerar. Är lite jobbig. Alltså budskapet utmanar de rådande normerna kanske. Motsätter sig mainstream. Tillrättavisar kanske till och med. Den bekämpar ju alla former av orätt, lögn och högmod. Kort sagt får man nog säga att populär blir profeten sällan någon längre stund i alla fall. Orden svider. Leif Carlson, som har skrivit en av alla de böcker som finns där inne, han ska säga så här: Guds svar till människor i vår tid är en kyrka som tar sitt profetiska uppdrag på allvar. En sån kyrka vågar ge anvisningar för hur människor ska leva, även om riktlinjerna inte omfattas eller gillas av övriga samhället. Den profetiska kyrkan styrs nämligen av Guds vilja och inte av den allmänna opinionens tillfälliga uppfattningar. Det är på denna punkt som konflikterna uppstår. Profeten går mot strömmen. Den irriterar och upprör. Profeten måste därför räkna med att stå i minoritet och så småningom bli missförstådd och marginaliserad. Låter lite beskt, gör inte det? Vad gör vi med det här? En sak som jag vill peka ut, tänker jag, som är viktig för mig, och det är något som Uppenbarelseboken är väldigt tydlig med. Det är att alltså den här kampen mellan ont och gott i den här världen, den kommer inte gå att lösa genom förhandlingar eller fredssamtal. Det finns inte plats för båda två till slut. Det är bara en. Och det är Gud som om intet gör och raderar ut ondskan i den här världen till ett oerhört högt pris. Till slut finns bara en makt kvar. Och det är inte genom en kompromiss. Därför är ju också lovsången och glädjen och allt det där så stor. Därför vi förstår, vad har det här inte kostat? Och vad har vi inte blivit befriade ifrån? Jag tänker att vi som församling behöver bära den här spänningen när vi försöker vara församling. Vi kan inte. Vi vill inte alltid vara beredda till samtal och konsensuslösningar. Det går inte att kompromissa om allt. Och det går absolut inte att kompromissa om Guds helighet och ondskans djävulskap. De måste alltid hållas skilda åt. Och vi är kallade att visa på det första och avslöja det andra. Har vi läst i Uppenbarelseboken en hälsning till 7 församlingar. Det finns mycket som skiljer dem åt. Det har vi ju nystat i, liksom, hur det är där och vad som kännetecknar de olika orterna. Men det finns också något som är gemensamt för dem. Det är att vägen smalnar. Trycket utifrån ökar. Kampen är svår. Motståndet är påtagligt. De har det tufft, helt enkelt. Jag tänker att när man har det tufft, att det är ganska naturligt att många saker som skulle kunna vara viktiga men inte är riktigt viktiga, de faller liksom bort då. Det blir färre saker som vi verkligen håller fast vid, som verkligen behövs. Och det är det Johannes inskärper. Ni måste profetera. Alltså, ni ska leva det liv, ni ska tala de ord som bygger Guds rike i den här världen. För det tror jag är meningen med att profetera. Ibland kanske vi har en alldeles för snäv tolkning, tänker jag, vad profetiskt är. Alltså, kallelsen att få den profetiska gåvan, det är en sak. Men församlingen har som kallelse att vara profetisk i sitt sätt att vara gemenskap. Hur vi gestaltar Guds rike i den här världen. Hur vi visar vem Gud är. Hur vi tillsammans lever det livet där Guds rike får plats och blomma. Vad Gud vill säga den här världen ska synas i vår gemenskap, oavsett om det är poppis eller inte. Och nu kommer jag 3 avsnitt som jag inte har vetat om jag vill säga. Och det är mina egna reflektioner. Det är inte ett bibelord, men jag vill ändå göra dem. Jag har varit pastor i, ja, det är 35 år nu, ungefär. Och jag har gjort en reflektion över vad som har hänt under de här åren. Den har pågått, den reflektionen, hela tiden. Och den är så här. Att det har blivit allt viktigare i alla pastortjänster jag har haft, att vi ska formulera vad vi står för. Vi ska ha värdeord, vi ska ha visioner, vi ska ha målsättningar. Vi vill ha mätbara resultat, det får större plats. Vi vill liksom olönsamma och impopulära aktiviteter, de plockar vi bort. Och så försöker vi hitta på något nytt då som ska locka människor. Och allt det här jag sa nu, det är egentligen jättebra redskap. Ingenting av det är egentligen tokigt. Det är högst relevant och nödvändigt att både utvärdera vad vi håller på med, vad vi tror på, och formulera sig. Det har ju kyrkan alltid gjort. Så det är egentligen inget tokigt, men det är det som är min reflektion. Jag tycker mig ha upplevt att ju mer vi försöker formulera och spetsa till, och så, ju ängsligare har vi blivit. I takt med alla försök att bli tydliga om vad vi tror på har vi också blivit ängsligare för att säga fel sak. Att stå för något som inte passar. Eller bedriva en verksamhet som inte tycks ge något. Ah, det ger inget det här. Det är nog bäst vi slutar. Och ibland, jag sitter själv i en profan verksamhet nu. Jag tycker det är så liten skillnad när vi på mitt jobb försöker hitta värdeord för vad vi vill hålla på med. När vi är en golfklubb. Och de värdeord vi vill få fram i kyrkan. Det är nästan samma sak. Ska det vara det? Det skaver i mig. Jag kan märka det i mitt eget liv, i min pastortjänst. När jag ska predika. Alltså den här viljan att hitta orden. Där jag får berätta om Jesus och min tro på ett relevant sätt. Som förstås av mina lyssnare. Och ibland är det lättare att välja ett ämne eller ett språk som jag vet går hem. Jag vill ju att de ska förstå. Men till slut så kanske predikan liknar mer ett slags uppmuntrande coachsamtal än ett evangelium. Och i min längtan att vara relevant så frågar jag mig själv, och det är det som min egen reflektion, har jag tappat för att jag ville något bra? Och den frågan skickar jag vidare till oss allihop. Har vi tappat? Nu ska ni inte missförstå mig, och jag vill säga det väldigt tydligt. Jag vill inte ha några profeter som bombar med megafoner liksom, utan hänsyn till sammanhang. Det är inte det jag tror är Guds lösning. Det har vi haft nog. Om vi vill tala profeter. De kan nog komma och behövas, men jag tror inte det är den stora grejen med den här texten. Men kanske är tiden mogen för att vi på allvar skulle sätta oss ner och prata om vad den profetiska kallelsen betyder för oss. Våga fråga, hur ängsliga har vi blivit? Vad är det vi inte vågar skriva i församlingsordningen? För det kan ju missuppfattas. Vad står det på hemsidan egentligen? Är den riktigt uppdaterad? Vad är det vi inte riktigt vill eller vågar säga, fast att vi egentligen känner att vi vill säga det? Så här skriver Leif Karlsson igen. Det profetiska ordet har naturligtvis sin självklara plats i kyrka och gudstjänst. Men det kan finnas lika naturligt i samtal och diskussioner i helt andra sammanhang. Eller i det personliga mötet mellan människor. Det är inte formen och framförandet som är det väsentliga. Det är innehållet. Tänk om vi skulle öppna den där dörren ihop till det profetiska. Där vi tillsammans söker och försöker forma det vi upplever är Guds vilja för oss. För den här tiden och på den här platsen. Jag tänker att när församlingen medvetet söker det, då öppnas platsen för en profetisk närvaro. Det är inte alls säkert att någon enskild kommer hoppa upp och säga, så säger Herren. Det är inte alls säkert att vi ens förstår när det händer. Att det är en profetisk ande som talar i vår gemenskap. Men jag är ganska säker på att vi kommer bli varse någonstans utefter vägen. Det här var minnet som dök upp första gången jag läste texten. Låt mig berätta det. Jag var med i en grupp som var ansvarig för läger, tonårsläger i Svenska Alliansmissionens ungdom, SAU. Och vi hade under några år varit lite, nu vet sådär, man känner, vi når inte dit vi vill. Tonåringar som kommer, de blir bara yngre, de är nu bara mellan 13 och 15 år, sedan slutar man komma. Det är för få ledare som kommer. Det är för få erfarna pastorer som tycker det är lönt att prioritera läger. Församlingen har ingen aning om vad som händer med ungdomarna när de här. Det bara bubblade grejer. Så här. Vi måste göra något! Alltså vi var så fast beslutna att så här får det inte fortsätta. Men vad ska vi hitta på? Ingen aning. Jag minns än och kommer alltid i livet minnas den vinterkvällen i Gränna av alla ställen. I en lägenhet på andra våning hos det som då var tonårsrådet, som den här gruppen kallades, ordförande. Där vi hade samlat för att brainstorma samma kväll som HV71 spelade ishockey semifinal, tror jag det var. Så vi var tvungna att titta på hockeyn först. Jag tror inte det påverkade resultatet, men Jag minns inte så mycket i detalj vad vi sa egentligen, men jag vet att det finns ett protokoll, för det skrev jag själv. Det finns någonstans i SAUs arkiv. Men det jag minns är känslan i rummet. Den blir jag fortfarande gripen av. Vi hade sagt att vi ska brainstorma. Inga som helst begränsningar. Bara ös på idéer. Oj vad vi öste på. Det blev galnare och vildare och konstigare. Och till slut den kvällen slutade med att vi alla sitter och bara skrattar. Det här är inte klokt. Det var så omöjligt det vi hade fantiserat oss fram till. Så vi tyckte bara att det var ett skämt. Men vi sa vi måste göra något. Och så började det här jobbet. Känslan i rummet levde kvar. Så gick det några år och nästan genast började hända saker. Vi hade tidigare arrangerat läger för ungefär 300 ungdomar. Plötsligt började det komma folk. Många. Och plötsligt började det komma många 16, 17, 18, 19-åringar. Plötsligt började det komma många pastorer. Erfarna pastorer. Plötsligt kunde vi arrangera besöksdagar för församlingsstyrelsen. Hela församlingsstyrelsen kommer och ser vad är det som händer på lägret. Och nu har i mer än 20 års tid långt över 1000 ungdomar samlats på läger. Och fortfarande när jag träffar Bengt eller Daniel i den här gruppen så nyper vi oss i armen och tänker det där vi bara skrattade åt. Som var så tokigt. Som var så vilda förändringar som aldrig skulle gå att genomföra. Nu ser vi det hända år efter år efter år. Och vi tänker alltid, det var inte våra idéer som flög i luften den kvällen. För mig är detta en av de viktigaste delarna i att vara en profetisk församling. Det är när vi tillsammans ber, längtar, drömmer, hoppas, arbetar för något vi tror på. För i den resan kommer det sägas saker, göras saker som ingen annan än Gud skulle ha kunnat initiera. Om vi öppnar för det. Och kanske får vi också se en utveckling som vi inte trodde var möjlig. Ja, det, jag har glömt att bläddra här, men det struntar vi. Där är vi. Det är inte viktigt. Jag sa innan att när vägen smalnar så är det naturligt att en del saker blir mindre viktiga. Och då tänkte jag att jag skulle få stanna eller sluta med att fundera på om vi nu vill det här, vad betyder det rent konkret? Ja, jag tror att vi behöver bli mer uppsökande. Därför att det profetiska ordet vill, det letar upp sin lyssnare. Det vill bli hört. Jag vet inte riktigt vad det betyder när jag säger det att vi ska bli mer uppsökande i detalj. Men jag tänker att uttrycket få folk till kyrkan är inte relevant. Det är en frukt. Av det vi gör. Så på något sätt så är det vi som ska komma inom hörhåll, inte de vi vill ska lyssna. Vi behöver också bli bekväma med att det vi säger både är sött i munnen och svider i magen. Och det är inte självklart. För det vill till ju att välja rätt tillfälle, tänker jag, när det ska svida i magen. Så det inte handlar om vilket instrument vi använder eller om vi har läppstift eller inte eller vad det nu är. Sen blir det mer utmanande, för det vi säger måste vara avläsbart i våra egna liv. Om vi säger att Gud älskar alla människor, då måste vi också älska alla människor. Om vi säger att Gud inte tar hänsyn till position eller status, då ska vi inte heller ta hänsyn till position eller status. Om vi säger att Gud befriar, då ska vi också göra allt för att befria. Om vi säger att Gud är helig, då behöver också våra liv vittna om att vi håller Gud helig. Och om vi säger att Gud har lovat oss ett evigt liv, då behöver vi också leva det livet som visar att himlen, det är inte att ha allt på den här jorden, utan när vi är på väg till en helt annan himmel som den här världen aldrig kan mäta sig med. Flera gånger under min pastorskarriär har jag tänkt att vi lägger otroligt mycket energi på saker som egentligen inte är riktigt viktiga. Som egentligen inte har så stor betydelse. Jag har suttit i församlingsmöten som handlar om vävnader och orglar och flyglar och jag vet inte allt. Trädplantering och gräsmattor och lekplatser. Och det är inga dåliga grejer, men alltså mängden energi, konflikter och allt möjligt som har skapats i det är pinsamma. Ser ni vad det står? När det riktigt viktiga inte får platsen det borde ha, då blir det mindre viktiga lätt gjort till det viktigaste. Vår riktning förskjuts och kallelsen förvanskas. Kanske är detta kärnan i vad jag har burit de här dagarna. När det riktigt viktiga inte får platsen det borde ha, då blir det mindre viktiga lätt gjort till det viktigaste. Vår riktning förskjuts och kallelsen förvanskas. Uppmaningen som Johannes får och som han skickar vidare till oss, att fortsätta profetera trots motståndet, det är inte i första hand en befallning eller en uppmaning till att visa sig stark och orädd. Det är en uppmaning att hålla kvar sin kallelse och sin riktning. För det finns så mycket annat som kan bli viktigt när man är rädd. Motståndet är hårt och vad det nu är. Ge inte efter för rädslan, säger han. Börja inte deppa. Fortsätt. Var inte rädd. Håll modet uppe. Gud har allt i sina händer. Om ingen vill lyssna, profetera ändå. Jag är med i allt. Nu ska vi stanna. Jag hoppas inte ni blir obekväma nu, men jag skulle vilja att vi stannar lite var och en där vi sitter. Eller ni får jättegärna prata med bänkgrannen om ni tycker det känns okej. Det är inte nödvändigt, men det är så, vi kan göra det. Hur kan vi hitta ord och liv som både är sött och skarpt? Hur kan vi vara öppna, välkomnande, livsbejakande, men sanna, tydliga och obekväma samtidigt? Jag tänker att det finns en nyckel här, att vi ska lyssna till det i våra liv som är sött och det som svider. Det var så ordet skulle vara enligt texten. Och då tänker jag att i mitt liv så finns Gud i båda. Han finns i det i mitt liv som är sött i min mun. Han finns i det som svider i magen. Och då när båda de två sakerna får forma mitt liv, då kommer en profetisk bit in som kommer leda och forma mitt liv. De två tillsammans. Det är inte en helt igenom bekväm väg att gå. Men jag tror lika fullt att det är den vi är kallade till. Och innan vi går till alla våra böneplatser tänkte jag att kan vi bara i stillhet här nu få tänka lite. Vad är sött? Och vad är det som svider? Antingen gör du det själv eller också pratar du med din bänkgranne om det känns okej.